En del av oss är alltså mer utsatta för dem än andra och en del av oss är mer rädda för dem än andra. Det lilla spindeldjuret fästingen, som ibland kallas för Finlands farligaste djur. Det här lilla djuret och vad det kan ställa till med ska vi tala om idag här i Slaget efter 12 och jag heter Maria Nylund. Och med mig här idag för att diskutera bland annat hur väl vi lyckas vårda patienter som har drabbats av den fästingburna sjukdomen borrelios så har vi allmänläkare Nina Alopeus. Välkommen.
Tack så mycket.
Du är här med oss. Du jobbar främst ute i den väståbländska skärgården och idag så befinner du dig i Pargas. Där har ni gott om fästingar. Och så ska vi ha Dag Nyman med oss per telefon från Åland. Är du med oss? Inte ännu. Vi ska säga att vi ska få honom på tråden så småningom. Med oss har vi också journalisten Pekka Palmgren. Välkommen.
Tack så mycket.
Och du är egentligen orsaken till att vi talar om det här idag eftersom du har gjort ett program om just borrelios i Svenska Yles granskande program Spotlight. Och vi ska ta avstamp där, för du kunde peka i ditt program avslöja att en forskare vid Jyväskylä universitet har avskedats från universitetet på grund av fusk. Den forskning som nu har utretts och förkastats har använts sen som grund för att skapa ett speciellt borreliostest som idag säljs på nätet. Det innebär då förstås att själva testet inte är särskilt mycket värt eftersom det då baserar sig på fusk och förfalskade forskningsresultat. Och forskaren själv bestrider det här och kommer att föra fallet i domstol. Berätta Pekka Palmgren, vilka aha-upplevelser fick du själv medan du gjorde det här programmet om borrelios?
Jag blev medveten om vilken enorm debatt som den här borrelios och borrelia diskussionen är föremål för och hur polariserad den här debatten är, hur hetsk den är. Naturligtvis, de flesta av oss i Finland, åtminstone i kusttrakterna, så känner ju till att det här kan vara en farlig sjukdom och att det är ett gissel. Jag hade inte förstått hur stor grej det här är ute i världen, bland annat i USA. Och då, i samband med att jag bekantade mig med den här frågan så blev jag också medveten om de här patientgrupperna som jag tycker egentligen man borde kalla för lobbygrupper som förespråkar en alternativ vård för borrelios. Och de är mäktiga de här grupperna, de här otroligt proffsiga och omfattande hemsidor. Och de idkar också påtryckning på politiker med viss framgång både i USA och i Europa. Det här var en ny sak för mig.
Just det, de är inte alls nöjda med den här etablerade läkarkårens vård. Nina Alopeus, du som jobbar i Pargas och i skärgården, Åbolands skärgård. Antalet finländare som drabbas av borrelios, det stiger stadigt. Och i fjol så har drygt 2200 finländare konstaterats ha borrelios. Men enligt till exempel Reumaförbundet så tror man att ungefär 7000 personer årligen får borrelios, för många kan ju också vara symptomfria. Hur syns det här i ditt jobb?
No, man märker det nog tydligt. Det börjar redan där på våren när fästingarna börjar vara mer aktiva. Att människorna börjar komma med fästingarna. De kommer till köta och vill ha dem att liksom avlägsna att de själv får inte. Och sen börjar det komma under sommarens lopp. Så det är tydligt de här borreliorna. Det blir vanligare alltid längs sommaren. Och mest är det i sensommar på hösten. Det här erytema migrans som vi ser mest om. Människorna har lärt ganska bra känt. Just den, ja, den kallas erytema migrans. Den hudmärken, ändringen som kommer där kring fästingsbetten eller kan vara ett annat ställe också. Och de kommer och visar och funderar att man är det den. Eller också, vi har försökt lära dem att de får andra speciella symptom efter fästingsbette. Oklart feber, kroppsverk och sånt. Så det kan vara också tecken på det. Varje vecka får jag patienten nog med borrelia-sakerna under sommarens lopp.
Nu här som Pekka Palmgren var inne på här så finns det stora patientorganisationer och grupper som tycker att ni så att säga vanliga läkare, den vård ni ger så är inte alls tillräckligt bra. Vad tycker du, hur svårt är det att upptäcka och veta om en person har drabbats av borrelios?
No, de här akuta borrelierna är ganska bra. Jag brukar säga till patienten alltid att hej, det var lyckligt att du fick det här eksemen, det här vandrande eksemen eller erytema migrans som vi kallar den. För då hade ju borrelierna blivit fast. Svårare är det kanske då i de fallen som patienten kommer med sådana lite otypiska symptom, eller kan det passa till så många sjukdomar. Det där värken, tröttheten och så här. Och då börjar patienten misstänka om borrelios och skulle vilja ha de här antikropparna tagna. Vi tar ju antikropparna från blodet om vi misstänker så här sen borrelios. Men i akuta skeden, vi tar inte dem för de hinner inte stiga så snabbt, utan mesta vård är att vi ger vård. Om vi misstänker borrelios i akut skede, vi ska ge antibiotikakur för det. Och den sköter den. Att vi behöver inte ta då liksom de här antikropparna. Så, och det har lite svårt ibland människorna att förstå det. Sen om det är fråga om sen borrelios, då baserar det på de här antikropparna just att vi tar dem från blodet. Eller till och med från sen liksom från likvor.
Och är det så då att sen borrelios, då har man haft... Är det ett halvt års
fördröjning? Ja, liksom, över 6 månader liksom dröjning liksom, av de här fästingsbetterna. Ja.
Mm, just det. Nu ska vi höra om vi har Dag Nyman med oss per telefon från Åland också. Är du där?
Ja, hej hej.
Hej, välkommen. Vad bra att du är med. Du är läkare och professor och en av landets främsta experter på fästingburna sjukdomar och mycket lång erfarenhet just från Åland där ni har forskat väldigt mycket kring det här. Och jag tänkte fråga dig att hur ser läget ut på Åland idag? För ni har ju länge varit borreliosens och TBE:ns epicentrum. Nej. Ökar det här fortsättningsvis på Åland?
Nej, vi sitter i taket hela tiden. Vi har en incident, alltså insjuknande årligen på cirka 2000 fall per 100 000. Alltså det är ganska mycket mer än genomsnittet på fastlandet.
Just det. Och så där har det hållits
stadigt. Där har det hållits, ja.
Mm. No, men vad skulle du säga? Du har varit med jättelänge, jobbat hemskt länge med borrelios och så här. Nina Lopeus var inne på det här med att testa för borrelios. De här testerna har väl länge ansetts vara lite så där... Inte riktigt pålitliga alla gånger, men jag har förstått att det har blivit betydligt bättre nu jämfört med till exempel för 10 år sedan. Vad säger du?
Det finns det två saker att ta i beaktande. Det ena är att vi ska komma ihåg att borreliosen är en rätt ny sjukdom. Den kom till oss 1982. Sedan dess har det utvecklats... metoder för diagnostisering av borrelios, bland annat antikroppsmetoder, och i början var de inte särskilt bra. Mycket av historien om hur fel man kan ha så kommer från den tiden för år 2000. Men sedan 2006 så har vi ganska bra antikroppsmetoder som visar rätt när det gäller antikroppsbestämning. Men då måste man komma ihåg att väldigt många helt friska personer, speciellt i områden där borrelios är vanlig, har antikroppar och är fullkomligt friska. Det är mellan 30-50% av alla ålänningar går omkring och bär på antikroppar och de har inte en sjuk dag.
Men kan man via de här testen... Ja. Kan man via de här testerna det här påvisa liksom om det finns en akut sjukdom som är på gång eller om det är då ett minne från ett gammalt
testing? Inte med antikroppstest. Då behöver man ta till kompletterande undersökningar.
Men skulle du säga...
Det beror i sin tur på vilka symptom patienten har.
Du menar om man lider av det på något sätt?
Ja, man måste lida. Utan symptom finns det ingen sjukdom.
Just det. Skulle du säga att testerna idag är så pass bra att man med säkerhet kan säga om någon då lider av borrelios eller inte?
Vi ska säga så att vi kan med mycket stor säkerhet utesluta att det är fråga om en aktiv infektion.
Men hur stor säkerhet skulle du säga att man kan
göra det? Den ligger över 99% sannolikhet.
Just det.
Däremot kan det vara något svårare att bevisa att man verkligen har infektionen, men det beror lite igen på vilken typ det är. Om vi har, om vad vi talar om. Om vi talar om infektioner som har funnits en lång tid, fortfarande aktiva, eller ett alldeles akut insjuknande, eller om det är symptom som finns efter att man har gjort en antibiotikabehandling som man trodde skulle vara till nytta. Så att vi får allt är olika.
Just det låter lite komplicerat ändå det här. Alltså det som jag är ute efter är det att fråga om ni läkare har verktyg och sätt att säkerställa om en människa som till exempel misstänker att hon har drabbats av borrelios, att hon faktiskt får ett svar på vitt.
Det har vi tycker jag. Mycket bra verktyg.
Att hitta den faktiskt.
Ja.
Vad säger du Nina Alopeus som möter patienter så här för första gången när de kommer med någon krämpa? Hur ofta händer det att du stöter på patienter som har långvariga och lite diffusa problem som misstänker just till exempel långt gången spridd borrelios? Vad kan du göra då?
No, det är först och främst det ganska vanligt. Vi människor lider mycket av värk här och där och trötthet. Och då också patienten som är helt logiskt kan tänka att om den bor speciellt här på kusttrakten att det kan vara frågan borrelios. Och då brukar jag ta nog de här antikropparna. Men jag brukar alltid berätta att det är inte alltid så lätt att tolka. Är det här dina trötthetssymptom just beroende av borrelia eller inte fast du skulle ha antikropparna. Just därför som Dag berättar att det finns ju också. Vi förut har träffat kanske det här borrelian utan symptom och fått antikropparna. Sen det som är mycket viktigt också att utesluta andra orsak till de här symptomen. Det finns ju sköldkörtelns underfunktion, reumasjukdom, gikt. Sen har vi också ledgångsreuma och andra sakerna. Och vi är slitna. Många som vi blir äldre vill bli trötta och slitna och värker i kroppen. Det syns tungt. Så det är mycket viktigt att utesluta de andra sakerna också. Och sen också hemskt viktigt nu att försöka förstå mötesgå med patienten, försöka förstå patienten hur den lider och försöka hjälpa. Det som är sen ibland lite besvärligt, för jag brukar ju säga att om borrelia negativ så oftast är det ju bra nyhet. Du har inte borrelia inte. Men ibland det kan hända att patienten känner sig missnöjd, för man har kanske så länge redan tänkt att jag har borrelia nog. Och då blir det kanske den misstanken att vi bara hittar inte den inte.
Mm. Nå, finns det en sån risk då?
Nå, det finns ju naturligtvis på så sätt åtminstone risken fast förut mycket större. Som Dag berättade hade vi lite dåliga tester. Och sen också då var det kanske lättare att man tänkte att likvar man kan ta det. Åtminstone om vi har neuroborrelios då vill man gärna ha det testen för likvar. Men nu har testerna blivit nog bättre. Och det också måste ta hänsyn den att nu för att vi har lärt känna borrelia bättre. Vi köter mer den akut därför att människorna har lärt känna den här sjukdomen bättre. Och söker sig ganska snabbt efter fästningsbetten om de får något ditpassande symptom till läkare. Så vi köter det mer i akutfas.
Hur ofta skulle ni säga att det händer att man missar det här? Jag tänker att man inte hittar den här borreliosen som kanske då finns där i bakgrunden i alla fall. Vad tror du Dag Nyman?
Precis. Jag tycker att Nina beskriver det här väldigt bra. Att det är väldigt viktigt att göra det vi kallar för differentialdiagnos. Alltså hitta eventuella orsaker till att patienten mår som den mår. Och att det är så viktigt det beror på att borreliosen har inga specifika symptom alls egentligen förutom utslaget på huden, det akuta erytemet. Som också kan vara beroende av andra orsaker i cirka 20% av fallen, men i vilket fall som helst så är det med 80% i sannolikhet ett växande utslag är beroende av en akut borreliainfektion ifall det också finns fästingar med i spelet och då behandlas det precis direkt utan testningar. Men sen kommer vi till de senare borrelioserna som kommer efter några veckor eller månader. Och där neuroborreliosen är mycket viktig, och för att kunna undersöka den så måste vi alltid göra likvårdprov, alltså undersöka ryggmärgsvätskan. Och där kan vi hitta specifika tecken på en akut borreliainfektion, eller vi hittar något annat. För man måste också tänka sig att precis samma symptom kan en annan infektion ge, eller en inflammation.
Mm.
När det gäller leder så måste man försöka alltid tänka på symptomen, en stor led, mycket ledvätska, mycket sannolikt borrelios. Har man positiva antikroppar i blodet hjälper det inte, utan man måste ta prov på ledvätskan och direkt med PCR-teknik och genteknik påvisa att borrelia bakterier finns i den här ledvätskan.
Mm.
Och så vidare. Så det finns speciella undersökningar i varje fall som man kan göra, och alltid så viktigt att utesluta eller bevisa att det finns någon annan orsak till symptomen. Och så komma ihåg att patienten har sina symptom, även om det kan vara fel i sig att säga att det kan vara kronisk borrelios, så är symptomen verkliga. Men vi måste hitta en bra förklaring.
Ja, ja, du nämnde det här omstridda begreppet kronisk borrelios som jag tänkte att vi skulle prata lite om. För det här är ju en sån här, ett begrepp som man inte alls är överens om. Pekka Palmgren, vad menar man med kronisk borrelios?
Ja, den enkla förklaringen är väl precis som definitionen säger, att borreliosen blir kronisk och går inte att bota med vanliga metoder, med den vanliga antibiotikabehandlingen som läkarna ordinerar. Och det är ju det här som är en av de svåra frågorna i den här debatten som då pågår faktiskt i hela världen. Räcker den till den här vanliga behandlingen eller inte? Och när tillräckligt många tusen redan i Finland anser att ska vi säga, förhålla sig misstänksamt till det här, så bidrar det nog till en ganska farlig situation.
Ja, vad säger de människor nu som misstänker att de lider av kronisk borrelios? Vad innebär det för de här människorna?
Ja, precis som våra läkare här nu i det här i slaget efter 12 har sagt, så lite oförklarliga symptom som kan bero på många olika saker. Och det är ju det som de här patientorganisationerna eller lobbygrupperna tar upp. Det är ju precis här som de ser på sätt och vis sin nisch. Att hitta de människor som har symptom, kanske lite oförklarliga symptom, som i och för sig kan bero på borrelios eller på någonting annat, och erbjuda då en diagnos så att säga på nätet eller på Facebook, som då i sin tur leder till mera provtagning och behandlingar och läkarbesök, vilket då leder till klirr i kassan hos vissa läkare som då ställer sig till förfogande i de här sammanhangen. Att jag ser här också ett sånt här ekonomiskt samband. Att det finns då en del läkare som ser sin chans att hitta patienter bland dem som inte får en bra förklaring av vanliga HVC-läkaren.
Mm. Hur aktiva är de här patientorganisationerna i Finland, skulle du säga?
Jag kan säga det att det finns tusentals medlemmar i de här Facebookgrupperna bara i Finland, och ännu fler i Sverige, och på global nivå så jag har inget tal, men det handlar alltså om hundratusentals människor. Jag har försökt lite grann titta på en av de stora organisationerna som då förespråkar så kallad alternativ vård, och jag har inte fått fram något medlemsantal eller finansiering. Det skulle kräva då en egen undersökning som jag hoppas att jag skulle kunna återkomma till någon gång, eller hoppas att någon gör. Men jag vet att det finns en del finländska läkare som har försökt titta på den här organisationen och säger att den är hemlighetsfull. Så det är mycket svårt att säga hur, det är svårt att säga hur stor business det är, och det är svårt att säga hur stora de här organisationerna är. Men åtminstone så vet vi att det finns tusentals människor i Finland som söker sig till de här organisationerna och Facebookgrupperna och som är oroliga för sina symptom och som misstänker att det kan handla om borrelia, och de tror inte på läkarna.
Just det. Ja, jag talade igår med forskaren Elisa Kortela som är verksam vid både Åbo och Helsingfors universitet. Och hon har nyligen varit med om att publicera en artikel där man granskar alla fall av misstänkt spridd eller långt gången borrelios under ett visst år, 2013. Och det var då 256 patienter. Det visar sig att i hälften av fallen så var det inte frågan om borrelios, utan det handlar, precis som Nina Alopeus var inne på här, problem i lederna, artros, ischias, slitage i lederna, migrän eller depression, reumasjukdomar och olika hudsjukdomar. Och av 31 av de här så hittar man ingen förklaring. Det stod klart att det inte var fråga om borrelios, men man kunde inte heller förklara varför de hade sina problem som de hade. Och jag kan tänka mig att den här gruppen kanske är då extra mottaglig för att försöka hitta då ett svar kanske i de här patientorganisationerna till exempel. Vad säger du, Dag Nyman, existerar det nu någonting sådant som kronisk borrelios?
Det finns en kronisk borrelios, nämligen det så kallade akrodermatiten, som är en hudinfektion efter fästingbett som kan pågå i många år och ge stora hudförändringar och nervförändringar. Det är ett fall då när en aktiv infektion inte har behandlats. Behandlar man akrodermatiten, som även om den har pågått i många år, med antibiotika adekvat, så då försvinner infektionen. Den kan lämna kvar ärr och nervstörningar efter sig, men infektionen är borta. Sen har vi den här stora frågan om patienter som har behandlats för borrelios men har kvarstående symptom. Det är detta som då i folksmun går som kronisk borrelios, vilket det då inte är, utan det är symptom efter behandlad infektion. Och där är nummer ett orsaken till symptom är att en borreliainfektion kan ha satt sådana skador som inte läks trots att infektionen är borta. Typ exempel är ansiktsförlamning. Om den har fått sitta för länge med aktiv borreliainfektion innan man har behandlat, så försvinner inte ansiktsförlamningen.
Just att den kan bli bestående.
Den blir bestående, och sen har vi den stora gruppen av sådana fall som inte har haft en aktiv borreliainfektion utan behandlats med misstanke på borreliainfektion. Och det är det värsta man kan göra, för då har vi befäst patientens tro att visst var det borrelia, jag hade antikroppar, och man sitter och jämför antikroppsnivåerna hos frisören. Och så fortsätter man uppfattningen om att en borreliainfektion har blivit kronisk och går inte att behandla. Men fortsättningsvis, de aktiva borreliainfektionerna går att behandla. Vi kan ha symptom på grund av skada, men vi kan också ha symptom av annan orsak.
Ja, av en annan sjukdom.
Av en annan sjukdom som har kunnat vara preexisterande eller som har uppstått i efterförloppen någon gång. Men ofta är det så att patienten har haft symptom många år. De har ingen positiva fynd som tyder på borrelios när man undersöker dem, utan man hittar helt andra orsaker. Jag tror att den här sållningen är viktig, och att man inte ska förledas till att behandla någonting man också doktorn tror att det är borrelios med antibiotika utan att tänka efter två gånger.
Maria, får jag inflika en fråga?
Absolut.
När vi har två läkare på tråden, vad säger ni läkare till det som förespråkas inom den här så kallade alternativvården, det vill säga månader långa och till och med årslånga antibiotikakurer?
Ja, jag kan svara nej. Ja, vi säger nej.
Varför?
Därför att vi har flera undersökningar, bland annat också en från vårt land som leddes av Jarmo också en gång för ungefär 20 år sedan. Där det visas klart att långvariga antibiotikakurer inte har någon som helst fördel. Och det har också kommit precis likadana undersökningar från andra ställen i världen. Så att det borde vara ett faktum.
Jag har förstått att den maximala antibiotikakuren som man ger i Finland kan vara 4 veckor, och i sällsynta fall, ifall man har ledproblem, så kan man ge en kur till max 4 veckor, totalt alltså 8 veckors kur.
Det kan vara maximalt.
No, men vi måste prata om den här patientgruppen ännu. De här som inte får en förklaring, som misstänker att det är borrelios som förorsakar en massa bekymmer, värk, ledvärk, migrän, depression, trötthet, allt möjligt som vi har kunnat det där räkna upp här. Det där, Nina Alopeus, vad tänker du om den grupp patienter som menar att de lider av det här nu då, som de upplever som obotlig borrelios? Hur ska du som läkare ta dig an de här människorna?
Jag försöker oftast förstå dem. Jag försöker förstå deras lidande, att de har symptom, och inte neka dem på så sätt. Och sen jag tänker så att oftast okej, att de har tankar, de har borrelios, men att föreslå att om vi skulle ändå lite försöka undersöka de här andra alternativen här och försöka sköta andra dina problem och hur är ditt livssituation. Försöka se människan som helhet och hjälpa med det bästa sätten. Men att eftersom borrelia inte hittad, eller den verkar, den finns inte borrelia, och så försöka också få människan att godkänna den saken.
No, händer det att det är svårt att få en patient att godkänna det här?
Att det kanske ibland inte då är det svårt, för att vi människor är ganska fixa med våra tankesätt, men också att om du hittar en annan förklaring till den, om du märker att patienten kanske lider av något annat, eller patienten kan komma med tidens lopp sen till tillsyn att hej, kanske det var fråga om något annat ändå. För då är de nöjda. Och det viktigaste är att ändå liksom ha kontakt med de här patienterna.
Ja, hur ofta händer det att en patient inte får någon riktig förklaring på sina symptom och att besökerna sen hos läkaren avslutas som då resultatlösa? Hur ofta händer det?
Jag tycker det är rätt sällan. Precis som Nina säger, om man gör en noggrann undersökning så hittar man oftast andra orsaker, och är det då riktigt lyckat så kan man genom en korrekt behandling av den orsaken också ta bort symptomen. Och det är ju det bästa fallet. Det andra är att en läkare kan inte avpolitera patienten och säga att ja, vi hittar ingenting så det är ingenting. Utan det finns ju, det är ju alltid ett läge att här har patienten symptom som fördärvar livet på ett eller annat sätt och jag inte hittar någon orsak till det, så kanske en klokare kollega kan hitta en orsak, och då ska vi remittera för vidare undersökningar.
Men händer det så här då att man, eller hur ska jag säga, hur bra tror ni att läkarkåren i Finland är på att faktiskt inte ge upp? Jag menar, händer det att man lämnar patienten åt sitt öde, att vi hittar tyvärr ingenting, tack ska du ha?
Tyvärr så ser jag sådana fall. Tyvärr, men jag tror inte att det är särskilt vanligt ändå. Men de finns.
Sen tror jag också att det där själva bemötande av patienten också ofta har betydelse. Om det patienten upplever att man har tagit den på allvar och undersökt den ordentligt och försöker förstå, försöker hjälpa, det hjälper bra. Och sen faktiskt som Dag sagt, du kan ju alltid skicka sen vidare undersökningar till infektionsläkare eller till någon annan inrikesläkare om vi ändå misstänker att här finns det där. Men att jag tror att det är bemötande är det viktigaste och att patienten upplever att hon har blivit försökt hjälpa åtminstone det här läkaren med.
Vad säger du, Pekka Palmgren, om det här, du som har tagit del av de här patientberättelser och de här patientorganisationerna?
No, det finns en del patienter som har förlorat sin tro på den vanliga läkarvetenskapen. Vad kan jag säga? Det kan vara ganska tragiskt. Men precis som här både Dag Nyman och Nina Lopeus säger, så det finns ju olika läkare som har olika kompetens att bemöta patienter i sådana svåra situationer. Och alla läkare är inte lika. Jag tror att jag läste nyligen en rapport från ett nordiskt läkarmöte där man konstaterade tillsammans att man måste bli bättre på att diagnostisera till exempel borrelios. Och det är väl en ärlig strävan hos de finländska läkarna. Självklart.
Precis. Kan ni som läkare ge några goda råd åt patienter som lider av en sån här diffus åkomma som de då till exempel misstänker att skulle kunna bero på borrelios, men att de känner att de inte riktigt får någon hjälp eller gehör hos sin läkare? Vad kunde ni ge för råd åt dem? Hur ska de bete sig? Patienten alltså.
Ja, jag tycker att om den första läkaren gör ett ärligt försök men inte kommer vidare när det gäller att hantera symptomen eller hitta ny orsak, en annan orsak, eller om det helt bara skär sig rent mänskligt mellan patient och läkare, vilket någon gång händer, så då kan patienten i sin fulla rätt att begära en annan läkares åsikt och att få en remiss för det.
Just det, stå på sig.
Jag tycker inte, man ska inte bara ge upp inte. Det är väl det sämsta då.
Men samtidigt så ställer jag mig väldigt skeptisk till internet- och Facebook-diagnoser. Det tror jag man kan säga, även som lekman.
Jag understöder absolut den uppfattningen.
Varsågod, Nina.
Det tänker jag också, att för att annars det skulle vara, vi skulle behöva läkare om internet och Facebook skulle ge det alla svaren. Det är bra att människor diskuterar, men att det ska vara saklig diskussion.
Just det. Nu är det så tyvärr att vår tid tar slut, fast jag hade 10 000 frågor till här som jag hade förberett. Men jag skulle ändå vilja, Dag Nyman, att du i ett nötskal kan ge ett konkret besked till alla som funderar. Kan man alltså nu slå fast en gång för alla att de 4 veckor eller max 8 veckor antibiotikakur som ges i Finland för att behandla borrelios, att den fungerar och att man efter en sådan kur kan vara säker på att man har sluppit sin borreliosinfektion?
Om det är så att den här borreliainfektionen verkligen objektivt har konstaterats, så då har man mycket stora utsikter att kunna behandlas effektivt med antibiotikakurer, enkla sådana, mellan 2 till maximalt 4 veckors tid, och efter detta kunna vara frisk från den akuta infektionen. Man måste komma ihåg att symptom efter en infektion kan fortsätta efter behandlingen, men de förbättras undan för undan. Och till exempel vid neuroborreliosen är man efter 3 månader i de allra flesta fallen helt återställd.
Just det, så det vågar man lita på att den här...
Det vågar man lita på.
Kurerna fungerar. Och de symptom man kanske lider av efteråt så kan också bestå av de skador som kanske har hunnit uppstå ifall man fick vård i ett sent skede.
Det kan vara skador eller annan, helt annan orsak.
Eller en annan sjukdom, precis. Ja. No, men med det här får vi avsluta dagens diskussion i slaget efter 12. Tack så hemskt mycket till er som var med här. Dag Nyman, läkare och professor på Åland. Allmänläkaren Nina Alopeus från Pargas och journalisten Pekka Palmgren. Jag heter Maria Nylund.